Välkommen till podcasten Hemma med små. Vanligtvis brukar vi träffa småbarnsfamiljer på Lilla Luckans familjekaféer. För att också kunna nå er i era vardagsrum spelar vi in en podcast där vi bjuder in intressanta gäster för att diskutera frågor som berör föräldraskap och hur det är att vara hemma med små barn.
Hej, jag heter Ellen Holmström och jobbar med barn, unga och familjer på Barnavårdsföreningen. Vanligtvis är jag ledare för vårt öppna daghem Familjeluckan på tisdagar. Och med mig idag har jag Amelie Lund. Du får gärna presentera dig.
Hej, ja, jag jobbar som lärare inom småbarnspedagogik på Töle daghem. Och jag har studerat till socionom högre YH, där jag har specialiserat mig på genusfrågor och normer inom småbarnspedagogiken.
Ja, och det är ju det här med genussensitivitet som är dagens tema här i podden. Och vi kanske borde börja med att helt öppna upp att vad betyder det egentligen?
Ja, för mig handlar det kanske mest om det här att se lite utanför flickor och pojkar. Fast män och kvinnor, vi pratar ju också om sådär, och som personal såklart som jobbar och är förebilder för barnen. Att kunna tänka att alla barn ska ha samma möjligheter oavsett vad de har för biologiskt kön. Ja, så ska jag kanske säga det. Att se lite bortanför de här stereotypa bilderna som vi har av kön och erbjuda lika möjligheter till alla barn.
Just det, och varför är det ett viktigt tema?
Jag tänker att alla barn och människor har ju rätt att bli så som de vill bli. Och alla ska ha rätt. Alla ska ha liksom samma möjligheter till det. Oavsett om du föds som flicka eller pojke. Eller om du föds med brunt hår eller ljust hår. Eller gröna ögon eller blåa ögon. Oavsett vad vi har för liksom yttre. Så det ska ju inte påverka vad man har för möjligheter i livet, vilket det särskilt liksom med kön nog gör. Mer än vad vi tänker på i vardagen.
Ja, hur är det? Är flickor och pojkar olika då? Och vad beror de skillnaderna i så fall på?
Jag skulle kanske vilja säga både sådär ja och nej till det. Att ja, flickor och pojkar, eller kanske särskilt liksom senare i livet, visst kanske de är olika. Men det är ju ett resultat också av ett bemötande och ett samhälle som de har växt upp i som barn och de förväntningar som finns på dem som flickor eller pojkar. Men flickor är ju också olika sig själva. Liksom. En flicka och en annan flicka, de är ju olika personer och man kan inte säga att de är lika bara för att den där gemensamma nämnaren är liksom att de är flickor. Och så länge vi fokuserar bara på att se könet, så ser vi ju kanske också sådär vissa likheter. Men de är ju inte där på grund av deras kön.
Precis. Och det är säkert som du säger att det finns minst lika stora skillnader mellan olika flickor som det finns mellan flickor och pojkar, om inte större.
Ja, och samma liksom att det finns ju lika mycket likheter säkert liksom mellan flickor och pojkar. Men eftersom vi har så lätt att kategorisera ihop flickor som en kategori och pojkar som en annan, så ser vi också de där likheterna. Att jag vet många gånger som man kanske säger att det har varit så lugnt idag för att det har varit så många flickor i gruppen fast många pojkar har varit sjuka. Så tittar man sådär, men hallå, här är ju liksom lika många av varje, men nu är det de där lugna pojkarna då kanske som är här och de där aktiva flickorna är hemma. Men man ser ändå liksom att det har med könet att göra, för att man har på något sätt redan färdigt tänkt att
precis.
Pojkar är mer aktiva.
Ja, ens förväntningar bekräftar sig själva.
Ja, men det är bra sagt. Ja, jag tänker att lätt blir det liksom så.
Ja, jag funderar på det här just som du sa, att människor gärna kategoriserar omvärlden för att göra det lättare att förstå. Är det här någonting man kan komma ifrån eller är det så inbyggt i oss att vi gör det fast vi inte skulle vilja göra det?
Ja, jag tänker det att så klart kan man komma ifrån det. Det handlar ju bara om att du måste se det först och liksom uppmärksamma det. Och först då så kan man ju börja ifrågasätta sina egna tankar och sina egna kategoriseringar. Att, som jag sa där för en liten stund sedan, att bara för att barnen har bruna ögon eller gröna ögon så kategoriserar vi ju inte ihop dem. Men lika väl så skulle vi ju kunna göra det, men det blir liksom kanske mer så där absurt när man börjar tänka så.
Ja, det är ju spännande att det är just kön som vi kategoriserar så starkt kring.
Precis. Och ofta tänker jag att både så där inom skolan eller dagis eller hemma, vet du, så man ropar gärna på barnen som flickor och pojkar, att flickor kom hit, pojkar gå och gör det där. Men de här barnen har ju faktiskt namn och egna individer. Men när vi säger att flickor går och gör det där så säger vi ju också till dem att ni är en grupp flickor. Ni är den liksom kategorin. Och vi skulle ju inte ropa liksom att alla helsingforsare eller alla brunhåriga kom hit eller gör det där. Och det tror jag kanske är liksom bra att ha med sig när man börjar tänka i de där flickor och pojkar-kategorierna, att hur kan jag tänka då annorlunda? Eller kan jag se liksom andra saker inom de här kategorierna? Att andra liksom likheter och skillnader.
Det är nog ett jättekonkret exempel på hur det kommer i uttryck i vardagen, just när man ropar på flickorna eller pojkarna och så vidare. Och du hade ju ett bra tips också på hur man kan göra annorlunda, att använda namnen helt enkelt.
Ja, jag tänker så där för ens egen del, att man märker också själv att men nu höll jag på att säga det. Liksom att jag höll på att nu kategorisera de här barnen, men jag väljer liksom namnen istället. Så då har man liksom genast gjort sig själv medveten om ganska många saker. Och man hjälper också barnen sen att de får känna att de är faktiskt individer.
Precis, ja. Och det där är säkert det viktigaste första steget, det här att märka att oj, jag kategoriserar faktiskt. Och då är man ju redan ett steg på vägen när man har märkt hur man tänker.
Precis, så jag tror att många gånger så just när man slänger ur sig sådana där saker, att flickorna går och gör det där eller pojkarna kom hit eller städa undan nu pojkar, så kan det vara så att där sitter ett barn av det där motsatta könet liksom där också. Men man har inte sett det. Och det blir ju också konstigt för det barnet att ja, men jag då? Eller varför blev
Precis.
inte jag liksom inkluderad i det här? Eller så. Och sen tänker jag samtidigt att genom att använda namnen så gör vi också liksom könet mindre betydelsefullt. Det är ju inte det som är det viktiga.
Nej, jättebra poänger. Jag funderar, hur kan man som förälder stödja jämställdhet och ge barnet ett mer inkluderande sätt att se på genus. Du nämnde redan det här att man kan fundera på hur man talar helt enkelt till barnen.
Jag brukar liksom tänka att man kan faktiskt så där ifrågasätta massa så här stereotypa grejer liksom tillsammans med barnen. Det är jättelätt för oss att säga att när barnen kommer och säger att jag kan inte ha rosa på mig för att det är en tjejfärg eller jag kan inte ha blått på mig för att det är en killfärg eller något sånt där. Att istället för att säga att nej, så är det inte. För barnen uttrycker ju liksom de normerna som finns i samhället och för barnen så är de ju riktiga. Och verkliga. Att också börja gå den där samma tanken och reflektionen tillsammans med barnen. Att hur skulle det kunna vara en tjejfärg? Vem skulle ha bestämt det? Och vad händer om du har rosa på dig? Och vad händer om någon annan har på sig det? Och titta på dem där och titta liksom. Att liksom, jag tycker att det är ofta är det många barn fortfarande som säger att det är bara pojkar som kan ha kort hår och flickor som kan ha långt hår. Fastän det i gruppen eller bland personalen eller bland föräldrarna finns personer som har det där liksom korta håret då, fast man skulle vara kvinna eller en flicka så ser inte heller barnen det om man inte liksom uppmärksammar dem på det och vågar
Precis.
ifrågasätta tillsammans med barnen.
Kunna diskutera det med barnen. Ja, det är spännande vad barnen snappar upp och vad de inte snappar upp kring. kring genus. Varifrån får barnen sina uppfattningar om vad som är pojkigt och vad som är flickigt?
Överallt. Mm. Vi är ju förebilder, såklart. Och de ser vad vi gör och hur vi bemöter varandra, hur vi bemöter olika barn. Det är ju liksom en del, men de ser ju också vad andra barn gör. Så fastän vi liksom som vuxna då kan tänka att men dockor, det kan ju alla barn leka med. Det är bara det att pojkarna kanske inte vill, tänker man. Men får man ju fråga sig, men varför vill de inte? Kan det vara så att vi gör det så jätteviktigt att vara pojke eller flicka? Och det har liksom barnen lärt sig från att det att vi liksom hela tiden uppmärksammar att de är pojkar och de är flickor. Och sen är barnen på dagis eller i parken eller hemma. Och de ser att alla pojkar leker med bilar. Och inga pojkar leker med flickor. Då är det ju kanske inte så lätt att vara liksom pojke och börja leka med dockor. För att man måste ju vara så som pojkar är. För att jag är en pojke och det har alla sagt till mig.
Ja, du skickade faktiskt före den här intervjun till mig så skickade du en video. Där det alltså var ett sånt experiment som man hade gjort med pojkbarn och flickbarn. Där det var främmande föräldrar som fick leka en stund med barnet i fråga. Och då var barnet klätt. Till exempel så att pojkarna var klädda i typiska flickkläder, alltså klänningar. Och fick ett typiskt flicknamn. Och sen tvärtom med flickorna. Och där visade det ju sig att föräldrar också lätt valde att leka så här könsstereotypa lekar med barnen. Redan från en tidig ålder.
Ja, och det ser man så där hela tiden. Fast jag tror att många tänker att jag gör inte så. Men liksom, så där, hjärtat på rätt ställe så försöker man ju kanske när man träffar ett nytt barn. Man vill erbjuda dem någonting som man tror att de faktiskt tycker om. Mm. Och då väljer man den där liksom, stereotypa leksaken automatiskt. Och jag tror att det är liksom jättebra att kunna uppmärksamma sig själv också på när det händer. Att uppmärksamma varandra om man är liksom förälder eller om man jobbar med barn. Att varför inte erbjuda lite olika saker? För vi måste ju också börja tänka att leksaker inte heller har liksom könskodade. Men så länge vi bara erbjuder bilar till pojkar så tänker man ju också att det är en pojkleksak.
Precis, det är kanske en så här vanlig fallgrop man kan hamna i.
Ja.
Kommer du på några andra vanliga fallgropar som föräldrar kan hamna i?
Ja, alltså mycket. Nu har vi ju pratat om så där helt konkreta saker, så liksom leksaker eller det skulle fast kunna vara kläder. Men sen tänker jag, så där egenskaper. Att hur uppmärksammar vi dem och vad förväntar vi oss det här av barnen? Kanske att ofta är du liksom en bra, en så duktig flicka och en duktig pojke, det är inte samma sak. Det betyder liksom olika saker. Om du är bra på att vara flicka så kanske du ska vara hjälpsam och empatisk. Och om du ska vara en riktig pojke så behöver du orka. Att orka att gå långt eller mer sådana där motoriska färdigheter som liksom uppskattas. Riktiga pojkar kanske inte får eller borde visa sina känslor på samma sätt som flickor. Sen kanske uppmuntras hellre att visa sina känslor. Och de fallgroparna är också jätteviktiga att uppmärksamma sig själv på. Att både pojkar och flickor har lika stor rätt att få vara ledsna och visa sina känslor. Och vi kan ju inte kräva att en pojke ska orka mer än vad en flicka ska kunna göra. Eller att det bara är flickor som ska vara hjälpsamma och empatiska, det måste vi ju förvänta oss lika mycket av.
Och kanske av det är så att om någonting är svårt för barnet så behöver det ju extra mycket uppmuntran just där.
Ja, precis. Att se den där liksom personen bakom liksom, som man är med och inte det där könet. Och jag menar såklart så tänker inte jag heller att föräldrarna går och ser liksom att det är bara pojke, pojke, pojke eller flicka, flicka. Men man måste bara liksom börja fundera och tänka på att oj, nu behöver jag nog ge mitt barn fler möjligheter till att liksom visa sina känslor. Eller sen när nu har mitt barn liksom fallit i parken och slagit sig och jag tar upp det i famnen och säger gråt inte, det är inte så farligt. Och istället tänka att nej, men såklart ska man få gråta om man är ledsen. Mm. Oavsett om du är liksom pojke eller flicka.
Både uppmärksamma sina egna antaganden och hurdant barn är och vad barnet behöver stödas kring oberoende av vilket kön barnet har.
Precis, ja.
Ja. Är det något annat som är bra för föräldrar att tänka kring när det gäller fostran kring genus?
Men jag tror liksom att själv våga vara liksom kritisk till vad man själv tänker och hur den förebild man är och vad man liksom förväntar sig av barnen. Barnen ser ju också upp till liksom sina föräldrar såklart. Så hur jag som förälder då pratar om andra människor eller om andra barn. Eller om mig själv, om jag som förälder tycker att det är jätteviktigt med utseende till exempel. Så nu kommer ju såklart barnen att snappa upp det också. Så att våga liksom synas sina egna, så där, hur man själv uttrycker manlighet och kvinnlighet eller så. Och det är ju inte så att det är ju inte fel att uttrycka sin manlighet eller kvinnlighet såklart. Det jag tänker mer att ge barnen också där på samma sätt möjlighet att få uttrycka sig på sådär många olika sätt. Jag tror att vi måste liksom först också sådär syna oss själva lite, att hur den förebild är jag.
Precis, så att det inte bara finns ett sätt att vara flicka eller kvinna på, eller pojke och man på, utan flera olika sätt. Och mycket som är tillåtet. Jag funderar, ja. Hur ska man förhålla sig då om man har ett barn som är väldigt stereotypt flickigt eller pojkigt? Att tycker om att leka med dockor och klä sig i ljusröda klänningar till exempel.
Men det är ju inte fel. Det är ju kanske så där, det där liksom också så där viktigt att komma ihåg. Att det är ju inte fel att välja att vara liksom, att tycka om rosa kläder och klänningar och dockor. Men man kan ju också fundera på vad begränsar de liksom normerna av barnet på något sätt. Och om de gör det, så vad kan man liksom mer erbjuda i så fall till barnet? Är du med på lite?
Precis. Ja. Och jag tycker att det är viktigt det du sa om att ifall det inte begränsar barnet, så inte det är ju något fel på att klä sig i rosa.
Nej, precis.
Men att kanske där också att just kunna diskutera så här antaganden med sina barn. Och fortsätta att erbjuda barnen olika saker.
Ja.
Men hur är det då så här å andra sidan om man har ett barn som kanske leker mest med det motsatta könet och beter sig väldigt otypiskt sitt kön. Kanske till och med identifierar sig på något annat sätt än det biologiska kön som barnet har. Hur ska man då förhålla sig?
Jag tycker att man måste vara jättesådär öppen inför liksom vad barnen tänker och inte sådär ifrågasätta. Jag har liksom också träffat barn som, fast det är liksom pojkar som skulle säga att de vill hellre vara liksom flickor. Så att jag tycker inte att vi som vuxna på något sätt ska ha liksom tolkningsföreträde och ska säga att nej, så är det inte. Eller tänka att det är bara en fas och det går över. Att, ja, så kanske det. Men så kanske det också inte är. Och då tänker jag att det är jätteviktigt att vara så där sensitiv i det här bemötandet. Att barnen får känna att hur de än är. Och hur de än liksom identifierar sig eller tänker om sig själva. Så ska det vara okej.
Okay. Man behöver inte oroa sig som förälder.
Nej, jag tycker inte det.
Sen har jag hört att föräldrar som har varit med om det att när till exempel barnen har börjat på dagis, så kan det hända att barnet tidigare inte har funderat så mycket på vad som är flickigt och vad som är pojkigt, men plötsligt börjar det intressera mycket. Är det här någonting du känner igen?
Ja, jag tror att det liksom egentligen liksom beror kanske på två olika saker. Att det ena är förstås att barnen blir liksom äldre och mer uppmärksamma och medvetna om att det finns liksom, eller uttrycksskillnader. Och tidigare har barnen inte varit antagligen så mycket i sådana grupper av barn. där det har liksom blivit sådär tydligt att flickor och pojkar har olika förväntningar på sig. Men där tänker jag att om man som förälder också märker det, så är det jätteviktigt att kunna ta och diskutera det med personalen på dagis, såklart, för att de kanske inte själva heller är medvetna och uppmärksamma på hur den där dynamiken eller hur de här strukturerna syns i barngruppen. Jag sa förut att barn vill ju liksom göra rätt och sådär vara duktiga, eller hur man ska säga, och leva upp till de förväntningarna som finns. Och såklart sådär, om du är 2 år så gör du det på ett sätt, och sen när du är 4-5 år så blir det liksom ännu mer sådär medvetet och tydligt för barnet att hur och på vilket sätt ska jag leva upp till vilka förväntningar. Och då blir ju liksom de här könsskillnaderna liksom kanske starkare och tydligare också för barnen.
Och ofta är det ju kanske så att det inte kommer att vara så där tydligt som det kan vara just i 4-5-6 års åldern sen hela livet, utan det kanske är en period då barnen lite följer med vad det finns för så här uttrycksskillnader.
Ja, men jag tror ändå så där att det är jätteviktigt att vara liksom så där öppen och liksom ifrågasätta de normerna som finns, för att vi vänjer oss nog vid dem och vi ser dem inte och liksom försöker så där anpassa oss efter dem. Så sen när man tänker att det har gått över, så kanske det bara är så att man har liksom anpassat sig efter dem.
Ja, här har kommit många tips till föräldrar. Är det något annat du vill lägga till ännu kring det här, hur föräldrar kan stödja sina barn?
Men visa att det är okej att vara olika. Det tänker jag också är jätteviktigt. Yes. Att visa också på liksom olika egenskaper och färdigheter som man som förälder har. Och tydliggör det och liksom uppmuntra och uppmärksamma barnen så där olika egenskaper och färdigheter. Och alla barnets olika styrkor, så ger man, liksom man ger med en sådan bredare bild till barnet av vad det liksom faktiskt, vad barnet klarar av och vilka styrkor man ser hos det. Jag ser inte bara att du är hjälpsam, utan också att du är modig och du är kreativ och nyfiken och intresserad och uttrycksfull. Och så att man kan liksom hitta många styrkor som man kan synliggöra för barnet.
Precis, både i barnet själv och också själv vara en mångsidig förebild och visa att man är tillåtande till olikheter. Tycker att det är något fint.
Ja, det tycker jag låter helt bra.
Yes, tusen tack för att du har varit med i podcasten, Amelie.
Tack för att du fick vara med.
Tack för att du har lyssnat. Den här podcasten är ett samarbete mellan Luckan, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Ifall du vill veta mer om familjekaféverksamheten på Lilla Luckan eller få annat stöd som vi erbjuder småbarnsfamiljer, så har vi satt in nyttiga länkar i podcastens beskrivning.